Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej innebandy Sverige, välkomna till avsnitt 43. Som ni vet så kan ni lyssna på den här podden på Spotify och alla andra plattformar som finns. I det här avsnittet har vi med oss Alexander Galante Karlström. Han är född den 30 januari 1989. Han är alltså 32 år gammal. Han spelar med nummer 9 i Falun och han kommer från Västerås. Och han spelar i de regerande mästarna Falun sedan 2010. Han kommer berätta om vem som vinner SM-guld på herr- och damsidan i den här podden. Och han kommer också avslöja vem han tror vinner poängligan och skytteligan på herr- och damsidan. Vi pratar om mycket spännande saker i det här avsnittet. Vi pratar om att göra mål och hur han tacklar alla förväntningar som finns på honom som professionell innebandyspelare. Och mycket mer. Men nu tänker jag att det är stor tid att vi släpper fram Alexander Galante Karlström i det här avsnittet. Nu kör vi! Ja, då har jag med mig Alexander Galante Karlström. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Jag tänker att vi ska rivstarta här med lite kluriga frågor så att ni som lyssnar på det här, ni kan ju höra det här egentligen på alla kanaler som finns. Och då tänker jag att jag ska ta fram min lapp här och börja peppra dig med frågor direkt där då, Alexander.
Yes.
Första frågan. Vad gör dig lycklig?
Min familj gör mig lycklig. Familj och alla i min närhet. Både min familj men mina föräldrar också. Det hör ju till familj också. Men min familj är ju min familj med fru och två barn. Men även mina föräldrar och vänner runt omkring. De gör mig lycklig.
Vem skulle spela rollen som Alexander Galante Karlström i filmen om dig?
Min son. Det var perfekt. De säger att vi är superlika varandra. Så att om 10 år skulle han kunna få spela den. Kanske inte nu, men när det går några år så skulle han absolut få spela den.
Den här är jag väldigt nyfiken på. Vilken bok har förändrat ditt liv?
Jag vet inte om boken har förändrat mitt liv. Men jag har läst en bok i hela mitt liv. Och det är Mästerdetektiven Blomqvist när jag gick i sexan. Så att den har nog inte förändrat mitt liv. Men det var intressant att läsa.
Ja, härligt. Vem ville du bli när du växte upp?
Jag ville bli Alessandro Del Piero. En fotbollsspelare som jag såg upp till oerhört mycket. Så att, han ville jag bli av alla som gick att bli. Men jag var ju inte riktigt han. Men på den vägen är det.
Vad var det som var bra med han då?
Nej, men jag tyckte att han var cool på det sättet. Att han var ödmjuk för sina lagkamrater hela tiden. Men han var kapten för det laget som jag alltid hållit på hela med liv, Juventus. Och han stod för mycket som det jag vill stå för. Så jag tyckte han var en bra människa. Men även en bra fotbollsspelare, bra målskytt.
Vad är det värsta någon har sagt till dig?
Oj, jag vet inte om jag vill droppa det i en podd, men det brukar droppas massa fula ord under matcher och sånt. Så det är väl det, men det rinner jag av ganska snabbt. Så att, det värsta det är väl kanske om min son säger att jag är ful och dum. Det är väl det som biter hårdast, eller om min dotter säger något. Så att, det får jag väl ranka som värst då.
Om man vänder på frågan då, vad är det bästa du har hört någon säga till dig?
Att jag är världens bästa pappa.
Ärligt.
Såklart.
När du kopplar av, hur gör du det allra bäst?
Då åker jag ut i skogen, har med mig mitt fiskespö och sen ställer jag mig vid en sjö och fiskar. Då känner man sig lugn och man får vara alldeles ensam för då är förmodligen frugan med barnen. Så att då är man lugn och skön.
Har du någon favoritsportdokumentär eller program som du kan rekommendera till alla som tittar och lyssnar på detta?
Michael Jordans dokumentär. Jag tror att den var på Netflix om jag inte minns fel, men den var, det var riktigt vass. Coolt att se en så stor legend om hans karriär. Den var cool.
Vad var det du gillade med den dokumentären?
Nej, man fick se det jag tyckte var att man fick se på djupet hur de jobbade just under den tiden i Chicago Bulls, så att han var så stor som han var. Han var en riktig diva egentligen, men å andra sidan så gjorde han ju allt som alla krävde av honom på plan. Så att, nej, det var coolt att se hur han gick in i sig själv när det var stora matcher och sånt. Det var imponerande.
Om du skulle kunna ändra någonting som du upplevt i ditt liv hittills, vad skulle det vara?
Ja, det var ju att förlora VM-finalerna och göra så att vi kunde ha vunnit dem. Eller de SM-finalerna man förlorat. Annars så tycker jag mitt liv är bra. Jag får hålla på med den sport jag älskar och till och med få lite betalt för den. Så att klaga inte det minsta.
Vad är det som håller dig vaken på natten om det skulle ske? Vad är det du kan klura på då?
Jag klurar faktiskt inte mycket om nätterna. Det är nog mina barn som håller mig vakna i så fall. De ligger och skriker att de inte kan sova. Så att jag brukar vara ganska bra på att kunna sova om nätterna faktiskt.
Fråga, vilket är ditt favoritlag i olika sporter?
Vi har ju Juventus i fotboll och Leksands IF i hockey.
Varför då?
Nej, men det har varit så. Jag började spela hockey när jag var liten och då hade jag fått upp ögonen för vissa hockeyspelare i Leksand. På den tiden var det väl Jens Nilsen och Micke Karlberg, de som härjade. Så de tyckte jag var duktiga på den tiden. Och sen var det ju, som jag sa, Alessandro Del Piero med flera som spelade i Juventus. Så att det fall ganska enkelt på släkten. Släkten, alla i släkten håller också på Juventus. Så att det kom ganska naturligt.
Du är uppväxt i Västerås, då kanske man, det är lite klurigt, vilket lag håller man då på i Sverige i fotboll?
Alltså det konstiga är att jag håller faktiskt inte på ett enda lag i Sverige i fotboll. Jag tycker att den fotbollen tilltalar mig inte särskilt mycket. Man borde väl säga VSK egentligen, men jag måste vara ärlig och säga att jag faktiskt inte håller på något lag. Det är Juventus som gäller i fotboll, oavsett vilket land så är det ändå Juventus.
Ja, just det. Okej, den sista frågan i den här snabba frågestunden då är: världens bästa idrottare nu, tycker du? Eller genom tiderna? Du väljer själv.
Nej, men just nu får jag väl ändå säga att det är en så pass stor sport. Fast jag inte gillar sporten så skulle jag väl säga Djokovic, Novak i tennis. Han är utan tvekan helt dominant och har varit en längre tid i den sporten. Och det är många som är ute och är över den. Jag gillar inte att titta på den. Skulle jag väl ta någon sport som jag gillar så skulle jag väl säga Connor McDavid i NHL. Han är outstanding i en sport som är extremt stor.
Nej, men jag tänker att vi rivstartar utfrågningen här med att jag gratulerar till din nya frisyr. Berätta.
Nej, det var väl inte svårare än så att jag har blivit äldre och det var många som påpekade, speciellt familjen, att jag skulle ta av mig håret. Så det såg inget bra ut, sa de. Jag började tappa för mycket hår upp till, så att det var lika bra att dra av sig. Och nu i efterhand är jag ju supernöjd med det. Det var betydligt skönare än att hålla på och fixa frillan inför varje match. Så att jag är supernöjd med det val jag gjorde. Det var väl min fru som var på mig mest. Så att det var inga konstigheter. Det var bara att använda rakapparaten och köra över helt enkelt.
Ja, men hur var känslan första matchen när du sprang ut där?
Ja, men det var faktiskt bra. Alltså det var skön. Jag är rätt trygg i mig själv, så jag hade inga problem här faktiskt. Utan det var många som sa att jag såg annorlunda ut till en början. Men sen i efterhand så kunde jag faktiskt inte bry mig vad de tycker. Utan det var mest skönt för mig själv att få bort det hela. Det har varit många år med det långa håret och många minuter framför spegeln, så det var skönt att kunna bara gå rakt ut på en match utan att behöva bry sig.
Du menar att man jobbade med att ta från de rika och ge till de fattiga, eller vad är det, det du menar, att man lite fick kämpa?
Ja, men så var det absolut, det är klart. Det var kämpigt till en början. Man fick stå där framför spegeln och hålla på med varenda hårtrå skulle ligga rätt. I alla fall för min del. Och pannbandet skulle sitta perfekt. Och det var klart att det var jobbigt att få till det där innan varje match. Så att det var skönt att kunna skippa det nu när man har blivit i åren också. Så behöver man inte lägga ner så mycket tid på det där. Utan man kan bara springa ut och vara nöjd i det man har på skallen. Så slipper man hålla på och fixa och trixa med det där håret.
Frisyrer kanske du inte brukar prata så mycket om i dina intervjuer, eller?
Nej, det är inte jätteofta.
Nej, man får ta chansen när det ges. Ja, vad är standard nu? Är det varje dag du rakar dig eller varannan? Hur lägger du upp taktiken?
Ja, det är mer varannan, eller så att man tajmar in det till ett matchdag eller något. Så det är väl det. Men nu går det så pass snabbt. Nu har man blivit rutinerad inom området, så att det går snabbt.
Jag tänker att vi tar oss lite tillbaka till SM-slutspelet här och SM-finalen. Ni är ju regerande mästare. Hur känns det nu med några månader distans till det hela?
Nej, det kändes såklart otroligt bra. Jag tycker väl att det var en av våra bättre finaler vi har spelat. Konstant sett över 60 minuter tycker jag faktiskt vi var bättre än Storveta. Jag tycker inte de hade så mycket att säga till om den här finalen. De andra finalerna har ju faktiskt de varit lite bättre än oss när de har slagit oss. Det får man vara ärlig att säga. Men den här finalen tyckte jag faktiskt att de inte hade någonting att sätta emot. Vi var bättre hela matchen rakt igenom faktiskt.
Ja, jag var ju på plats och det kändes som en, det var en håll käften match på något sätt. Ni var där till 100% och det kanske inte era motståndare var på samma sätt.
Nej, men det kändes faktiskt lite så. Det kändes redan efter det hade gått 10 minuter av matchen. Då kändes men det här förlorar vi inte. Det kändes som att vi var redan där snäppet bättre och snäppet starkare egentligen i alla situationer som var över hela plan. Så att det skulle mycket till om vi förlorade den matchen, så kändes det i alla fall.
Jag tänker när man ska se tillbaka på de här veckorna som var runt SM-finalen, du säger om 10 år, alltså mystiken kommer ju bara växa och växa. Alltså det, om vi minns tillbaka här så var det ju ett slutspel som hölls på och så helt plötsligt så avbryts det och sen så blir det framskjutet. Det var en ganska konstig tid, eller hur?
Ja, nej, alltså det var ju en karusell kan man säga. Man var åksjuk på resan, kändes det som. Man visste ibland inte man skulle spela, någon sjukna in i corona och det var allt möjligt. Och ena laget sades vara coronasmittat och vi var smittat och det var kalabalik. Man visste inte om finalen skulle spelas, man visste inte om semifinalen skulle spelas. Så att, det är en säsong man kommer komma ihåg i alla fall, det kan man lugnt säga, när man väl har lagt klubban på hyllan.
Ja, och det var ju ganska långt mellan ena sista match och finalen också.
Ja, nej, det var en väntan som var konstig, får man ändå säga. Man var många telefonsamtal med både läkare och frågor om man kunde få spela eftersom man hade haft corona, och man pratade mycket med Brottman som var tränare då och vad som skedde. Och så att det var allt möjligt. Man hade allt annat än fokus på finalen i alla fall inför den, det kan man ju säga.
Hur drabbade det dig? Alltså hur kände du under den här perioden? Alltså, blev du ordentligt drabbad eller var det lindrigt?
Alltså det var ju fler i laget som var sämre än mig, så mycket kan jag konstatera. Visst, jag fick corona, jag låg var väl sängliggandes kanske i 2 dagar med feber på 39 grader, men efter det så var det egentligen lugnt. Och sen när jag väl började träna så sa ju läkaren att du ska kliva av så fort du känner det minsta konstigt. Men å andra sidan så man kände ingenting. Inte jag i alla fall. Och under finalen också så det drabbades inte. Lungorna kändes som de brukar göra. Och formen var bra, så att jag kunde inte klaga på någonting faktiskt.
Nej, klaga. Jag menar, om du hade fått bestämma själv så är det någon del av säsongen som du inte skulle vilja åka på det här, så var det väl precis när det hände.
Ja, nej, exakt så. Det var ju inte optimalt, så mycket kan man konstatera att få corona 2,5 vecka innan finalen. Det är väl inte superbra, men det var läget var ju så, och det fanns inte så mycket att göra åt det. Antingen fick man spela eller fick man inte spela. Det var mer till oss och spelare hur vi kände oss. Så sa ju Brottman, han tvingade inte oss till någonting, utan det var hur vi kände kroppen. Och är man elitspelare och vill spela en SM-final, då det säger ju alla spelare, man känner inte efter lika mycket. Det är klart att man vill spela, så är det bara.
Exakt, och det förstår väl alla också på något sätt att man försöker. Jag tänker, det måste ju också varit en stress i den här situationen då också, att man vill massa saker. Och hur kände du kring detta?
Nej, det är klart att det var stressigt. Vi tränade väl, vad var det? Jag kommer knappt ihåg, det var så länge sedan känns det som. Men det var väl tre dagar innan SM-finalen där vi fick trycka på ordentligt hemma i Falun för att känna på kroppen. Och då var det vissa, jag kommer ihåg att Johan Samuelsson sa att det var otroligt tufft med andningen, tyckte han. Medan jag som hade haft corona samtidigt inte kände någon skillnad överhuvudtaget. Så det var ju väldigt personligt, det var väldigt olika från spelare till spelare. Men när väl matchen var igång, som sagt, så det är klart det var stressigt innan, men när matchen var igång så tänkte man inte ens på det. Det släpper ju liksom när man spelar om den titeln, så springer man inte runt och tänker på det en match liksom.
Nej, men jag tänker den här klyschan att man inte vet var man står och var motståndaren står på något sätt. Den var ju ändå väldigt verklig den här gången. Alltså, varken du kunde ju veta om vad kan jag prestera eller laget när ni satte er på bussen till Gävle, eller hur?
Nej, men exakt så var det. Och sen får man väl säga ärlighetens namn, så det är många som inte hade spelat så många stora matcher i vårt lag heller. Det är många som var yngre, så det kanske hjälpte dem också på något sätt. Men jag vet ju inte, med att man fick ha fokus på något annat än just finalen. För jag vet ju att går man och tänker på en final i en vecka, så kan det ju komma nervositet och låsa sig. Men jag tycker att det syndes verkligen på alla spelare när väl vi sparkade igång den matchen, att det var riktigt på riktigt. Det var, jag tycker alla som spelade och levererade ju, så att det var någonting speciellt, men jag kände väl att det var rätt lugnt när det väl startade.
Jag tänker att hela den här situationen gjorde att ni var så här superduper fokuserade på uppgiften, eller?
Jo, men lite så var det. Det var ju, situationen byggdes ju upp. Det byggdes ju upp hela tiden i laget att nej, men nu jävlar, nu sätter vi åt dem. Det var ju så tanken var. Och sen med att vet var så stora favoriter som de var i media utåt också, så var det ännu bättre. Det passade ju inte. Det passade ju verkligen oss handen i handsken. Det kan man lugnt säga att gjorde.
Exakt. Jag tänker ju också så här att den här SM-vinsten, ni blev ju tilldelad SM-guld också året innan. Alla kommer ihåg att säsongen avbröts, och så tilldelas ni SM-guldet för att ni var bäst under hela säsongen och gjorde mest poäng. Kan den titeln stärkas någonting genom att ni faktiskt vann det här året? Eller hur tänker du?
Nej, det ska jag väl inte säga. Jag tycker att det är två helt olika säsonger, och det är svårt att säga att den skulle förstärka att vi skulle ha fått den titeln. Det känns konstigt och långsökt, tycker jag. Men å andra sidan så tycker jag att vi bevisade, med tanke på att alla sa att vi inte kan slå Storvreta i final. Vi behöver få tilldelade guld för att vi ska vinna dem. Och då, det vart väl egentligen käftsmäll till dem rakt av när vi vann den här finalen. Så att det är väl mer att vi fick det sagt med den här finalen. Men jag vill väl inte blanda i att vi var tilldelade guldet, att det ska stärka våran.
Nej, men du, jag tycker ändå du är lite inne på snacket där, att jag menar, låt oss säga att Storvreta hade kört över er och vunnit med 10-2, då hade väl snacket fortgått ännu mer om den titeln året innan, tänker jag.
Jo, nej, men exakt så är det. Hade de kört över oss, då hade det såklart den titeln blivit ännu mer ifrågasatt, helt klart. Nu var det ingen som ställde den. Nu har ingen pratat om den nu, som sagt, eftersom vi körde över dem. Så att det är klart att det var bättre att vi körde över dem, så slapp vi det där snacket om det där titeln. Men just här i efterhand, så jag funderar inte egentligen ens på att vi fick det där guldet, utan det var så många olika som hade så mycket att säga om det guldet. Vissa sa ju såklart ifrån vissa läger att vi inte var värdare, och vissa ifrån de som håller på oss sa att vi var värdar. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Vi fick det, och det är historia. Det var skönt att kunna vinna den finalen som var senast i alla fall.
Mm. Men jag tänker ju så här också att omvärlden är ju snabb att glömma av, och helt plötsligt har det gått några år. Jag tänker så här, om 10 år när vi sitter här och journalister ska googla på dig eller på Falun eller vad det nu är, så kommer det stå att man vann det här guldet då förra säsongen. Och i ditt CV kommer det stå att du blev svenska mästare även 2020. Så att, vad är det jag vill säga med det här? Att tiden inte läker alla så, men man glömmer av. Alltså helt plötsligt kommer den titeln som ni blev tilldelade ändå finnas där. Den går ju inte att dribbla bort.
Nej, men det är exakt så är det. Och det, jag ser det som fortfarande som ett SM-guld. Sen är det folk som kommer tycka att jag är dum i huvudet för att jag tänker att vi har vunnit SM-guld på det sättet. Men det är som du säger, det står i protokollen och det står i vad man än söker, att det är ett SM-guld som har tilldelats till Falun på grund av att vi var bäst över 36 omgångar. Då kunde lika gärna annat lag varit bäst under de 36 omgångarna. Men nu har vi fått det guld, och jag räknar det som ett guld. Sen kanske inte är det charmigaste guld jag vunnit. Det säger jag inte till, men det är ett SM-guld i alla fall. Jag kommer inte be om ursäkt för det. Det gör jag absolut inte.
Nej, men det är ju många som har haft åsikter precis om det är rätt eller fel och hela den här biten. Jag tycker att det var rätt att man delade ut ett SM-guld även den säsongen. Vad tänker jag? Du älskar att göra mål, eller hur?
Ja, det stämmer bra det.
Vad är det bästa med att göra mål?
Ja, nu måste man säga att det bästa. Nej, men det bästa är väl egentligen att prio ett är ju att man hjälper sitt lag. Alltså för att vinna innevarande matcher behöver man göra mål. Det är så enkelt som det är. Och sen har jag ifrån barnsben älskat att göra mål, oavsett om det är vilken sport det än är. Jag kommer ihåg när jag var yngre, spelade jag bak på gräsmattan hemma och låtsades själv att jag var två lag, och så jag fick göra så mycket mål det bara gick. Det fanns ingen målvakt, och ena lag gjorde mål där, så gjorde andra mål. Så att, det var drömmen. Då kunde man ju 25 mål på gräsmattan där under en och samma match. Så att, nej, men det bästa är väl egentligen att hjälpa laget, plus att jag älskar att göra mål. Så att jag vet inte, det känslan av att göra det där målet när bollen sitter i nät, det är svårt att förklara. Jag har alltid tyckt att det är underbart.
Ja. Ja, men jag tänker när man är så här mellan två säsonger, man gör mål i sista matchen på den gamla säsongen, och sen när man så är det en hel sommar och sen är det en träningsmatch. Ja, det kan ju till och med vara en träning, men om vi tänker första träning, eller när man gör mål den nya säsongen, det är rätt gött. Man kanske har nya klubbor och så har man saknat det hela sommaren, den här känslan att gött, nu bollen är i mål, eller hur?
Ja, nej, men absolut. Den saknar man förrän man sätter sista där i sista matchen för säsongen, så kommer man sakna det fram till serien börjar igen. Det är så det är. Och så har jag alltid varit, och det är kanske därför jag gör mycket mål också, för att jag älskar att göra det. Det går hand i hand, tror jag.
Jag tänker också här, när man har spelat många år som du har gjort nu, och hur ska man behålla den här instinkten att man vill göra mål? Alltså, det är ändå någonstans under sommaren så släpper du, okej, även om du spelar paddel eller vad du nu gör, springer i skogen, så tävlar du säkert med dig själv. Men hur kopplar du på det här sinnet som ändå krävs när du sitter i ett omklädningsrum en ny säsong, att inte tappa det, om man säger så? Är du med vad jag menar?
Ja,
alltså,
jag förstår.
Att du känner, hur kopplar du på det här igen?
Alltså, jag får väl säga att jag är bortskämd med att det faller sig naturligt. Nej, men alltså det är konstigt nog gör det. Oavsett vad det är för match, om jag ska möta ett division 2-lag, en träningsmatch, eller om det är en intern match med laget eller en SM-final. Jag vill göra så många mål jag bara kan, oavsett vad det är för motstånd. Och det är väl just därför jag har det drivet. Jag behöver liksom inte koppla på något av någon konstig anledning, utan det finns i mig naturligt. När jag kommer ut på en plan så vill jag göra mål, eftersom jag vet att det är det jag är bra på. Så vet jag att gör jag inte det så har jag misslyckats. Och därför vill jag så gärna göra det, tror jag. Jag tror det är det som, det som alltid har funnits i mig av någon konstig anledning. Jag är en sån vinnare ute i fingerspetsen att jag vill göra mest mål hela tiden, oavsett vad det är.
Ja. Men var det förra året, var det inte typ precis i början där första matchen, det blev väl kanske inget mål, nu minns jag inte alls. Men, ja, exakt. Var, blir du ännu mer förbannad då när det... Ja. För jag vet när jag pratar med dig att ja, men du, inför förra säsongen så pratade, ja men gör jag inte mål i den matchen så gör jag dubbelt så många matchen efter. Men det är ändå någonstans frustrerande att inte göra mål, eller hur?
Ja, absolut. Och framförallt premiären, jag tror vi gjorde väl 15 mål framåt och jag gjorde 0 av dem. Så att, det är väl klart, jag gläds ju alltid med att laget vinner. Det är prion, att vi ska vinna. Men att gör jag inte mål en sån match, är det klart att jag är besviken på mig själv. Det finns inget annat, det är klart.
Ja, just det, den matchen kommer jag ihåg. Nej, men alltså helt ärligt. Jag menar, du är skyttekung. Laget jag älskar också att göra mål. Därför brinner jag för den här frågan. Jag vet ju själv hur jag börjar känna när mål nummer 4 går in i en match. Och man inte har gjort ett av målen. Man kan acceptera det för man, ja, det är olika orsaker. Men sen när mål nummer 5 kommer in, 6, 7... Mål nummer 10 kommer in och Galante har inte gjort mål. 11 görs. 12. Alltså, vad tänkte du i den
matchen? Nej, det är klart man blir frustrerad. Man tänker att så många mål har gjorts utan att man har gjort det själv. Det är klart att det sätter sig lite. Men å andra sidan, det som jag sa i en intervju också. Gör jag inte just mål den matchen. Jag kommer ju vara skitarg efteråt att jag inte gjort ett mål. Så är det. Men därför kommer jag ju tänka att det kommer komma nästa match. För jag vet att förr eller senare kommer. Jag kommer inte gå mållös i 32 omgångar. Det är svårt att se.
Sen hade laget kanske inte kniven på strupen där. Men jag kan ju tänka mig att det var några i laget som tyckte att det var lite småkul där. När 12 och 13 och 14 kom in och de tittar på det. Och så ska du låtsas vara kolugn, eller?
Ja, nej. De vet de i mitt lag att jag inte är 100% nöjd om jag har gjort 0 mål av 15. Det så gott känner mig, och det är ju även Brottman som jag hade då. Han vet ju exakt hur jag fungerar efter 8-9 år, så att det är klart att mina spelare vet. Men å andra sidan spelar jag sånt fantastiskt lag, så att de försöker ju göra så att jag gör mål, för de vet väl att det antagligen är viktigt både för mig och för laget, så att
okej, så det var inte så här i slutet att några skulle jävlas lite med det, att när du känner men i en vanlig match hade jag fått den här, utan att de gick på eget avslut. För det kan ju vara så här i matcher, om det är en högerback som aldrig gör mål och hela laget har gjort mål, och så ska alla spela fram den här högerbacken. Jag vet inte varför men så var det inte den här gången, eller?
Nej, men absolut, jag spelar med fantastiska framspel, så ofta så vill ju de göra så att jag gör mål. Speciellt när matcherna sticker iväg och jag inte har gjort något, och försöker de faktiskt hjälpa mig till att jag ska göra något. Så fina lagkamrater har jag. Men det hjälptes inte den där gången.
Nej. Men på tal om statistik här, 2,16 poäng per match snittar du i SSL.
Mm.
Det är gött.
Ja, nej, men det är en bra siffra. Så är det. Det är bra.
Ja, det betyder ju att om 42 matcher så går du förbi ikonen.
Ja.
Om du fortsätter så här.
Ja, nej, det är ju klart att det är ett av målen jag har. När man ändå ligger där uppe och ligger precis efter den största genom tiderna, så är det ju klart att du vill gå förbi han när det är så pass nära. Det behöver jag inte hymla om. Det är klart att jag vill det. Sen krävs det mycket också. Man ska vara skadefri. Vi har en ny tränare. Jag vet inte hur han fungerar. Brottman har ju liksom, han har ju, det får man ju ändå säga. Alltså, det krävs ju att man får speltid för att göra mycket poäng och göra mycket mål. Jag har spelat powerplay, jag har spelat boxplay, jag har spelat 5-6. Jag spelar allt under Brottman. Man vet inte vad den nya tränaren, vad han vill och vad han tänker med mig. Så att det är svårt att veta hur mycket man får spela kontra vad man har gjort innan. Det har man ingen aning om.
Nej, och det var ju Mika Kornen, han spelade också brutalt mycket. Jag har för mig att under de här stora åren i Balrog så spelar han nog ännu mer än vad du gjorde. De körde ju nästan nonstop hans femma med Hannes och ja, bland annat. Men du gjorde ju säsongen 16-17, du gjorde 93 poäng, 68 mål och 25 assist. Det var ju bara 7 poäng för att nå 100. Det var ju helt otroligt bra. Men blev det, har du varit att du har jagat någon säsong så här otroligt mycket mål och assist? Eller är det ett ständigt jagande? Eller hur ser du på det?
Alltså rent poängmässigt så jagar jag ju inte. Poäng jagar jag inte, utan mål försöker jag alltid göra så mycket det går under en säsong. Jag är ingen spelare som försöker göra några snygga saker, utan har jag ett läge då smäller jag dit den. Jag håller inte på att dribbla den extra gång för att göra något läckert, utan har jag ett läge så sätter jag dit den. Och det är ju ganska, alltså så ser jag ju också till mina lagkamrater. De spelar ju, de passar ju mig av en anledning, för de vet att förmodligen kommer de ha en assist. Och då vill inte jag hålla på att spela bort massa bollar heller, för då blir inte den kompisen heller nöjd. Så att jag jagar inte poängen på det sättet, men jag vill ju såklart göra så många mål jag kan, och får jag ett läge då passar jag inte bort i onödan. Så fungerar jag, och så är det väl alltid varit.
Vem har assisterat dig mest gånger då?
Jag har ju spelat mest gånger med Rasmus Enström, så jag har svårt att se att det är någon annan. Det är väl Rasmus Enström eller Emil Johansson, och nu på sistone har ju Omar gjort otroligt mycket ass till mig också, eftersom vi har spelat, jag tror det är 2 säsonger i rad som forwardspar. Så att, men jag skulle, det är svårt att säga om det inte är Rasmus eller Emil Johansson som ligger längst upp på den listan.
Hur ofta behöver du säga till de här killarna, men där vill jag inte ha bollen? Alltså händer det någon gång att du säger det? Nej,
men jag säger istället, här vill jag ha bollen. Jag tror aldrig sagt ett ställe där jag inte vill ha bollen. De vet, nej men vi har spelat så länge med varann allihopa, så de vet ju vad jag vill ha bollen, och det är egentligen överallt på offensiv plan, alla skulle jag vilja säga. Sen är jag väl inte den spelaren som behåller så mycket boll med mig heller, utan jag spelar ju ofta på en touch, alternativt 2 touch. Det är inte ofta jag springer runt och håller bollen själv, utan det låter jag de som är bättre på att göra än mig, utan jag ska väl ha bollen egentligen i avslutningsläget, och det passar väl de spelarna som är runt mig också, för de gillar ju att ha mycket boll, så att det passar, det är en bra sammansatt. Om det nu blir samma, nu har det ju varit olika. Nu som jag sagt, ny tränare, nya möjligheter, så vi får se hur det blir.
Ja. Hur är snacket ute på plan då? Alltså, vi leker med tanken att det är en ny försvarare som du möter och som har scoutat dig och sådär. Hur går snacket? Vad säger de? Säger de att Elante, jag vet vad du ska göra, eller hur fungerar det?
Den har man hört många gånger faktiskt. Det är många som vet vad jag ska göra, det har jag hört i snart 5-6 års tid. Sen finns det de försvararna som är bättre på att försvara än andra, så mycket kan jag konstatera. Men det är väl klart att de tittar, många som har tittat, man har ju hört många som har sagt att de har tittat på video, att jag skjuter vid tredje foten när jag sätter ner. Det är många olika teorier jag har hört, men som jag inte tänker på själv, men jag har väl blivit bättre på det med åren också. I början av min karriär, i SSL-karriär, så var det egentligen bara ett sätt jag gjorde mål på. Det var ju dragskott. Jag gjorde egentligen inte mål på något annat sätt. Mm. Och det har jag väl förbättrat med nu. Och det är därför kanske jag gör mer mål och svårare att komma åt. Att jag gör mål på många olika sätt kanske.
Men det är ju ganska skönt att få höra det då, när du är ändå ganska långt inne i karriären, att det är en del som fortfarande tror att de ska välta omkull dig mentalt genom att påpeka det, att jag har koll på dig.
Ja, nej, men sånt där älskar man ju att höra också. Man börjar ju bara skratta egentligen. Det är kul. Och sen ibland lyckas de, att de gör att jag gör 0 mål, och då är de fantastiskt glada, medan jag är mindre glad. Så att det går. Nej, men det är sånt tugg måste det vara. Det vore ju tråkigt om det inte var sånt. Sånt vill man ju höra när man är forward. Och då vet man ju att man finns inne i deras huvud i alla fall, för då funderar de ju på att de möter mig, så att det är bara positivt att de tänker så.
Ja, det är bra. Ska vi gå igenom alla mål du har gjort? Nej, det kan vi inte göra, men vilket är det roligaste målet att göra? Finns det något sånt? Är det överraskande mål, eller är det ett läge där laget är illa ute, eller vilka typer av mål är skönast att göra?
Nej, utan tvekan saddenmål. När det är oavgjort och man får chansen att det är ett mål som avgör matchen. Det är det bästa som finns. Då växer det någon liten extra tagg i huvudet på mig. Nej, men det är utan tvekan det bästa. För då vet man att man hjälper laget. Då har man avgjort matchen när man gör målet. Så att det finns inget bättre än de målen. Utan tvekan.
Nej, jag håller med dig. Det är ju en fantastiskt härlig situation att man får bilder. Att man avslutar matchen. Det är ju skithäftigt. Men hur agerar man för att inte bli den här, jag säger inte, patetiska forwarden som det är så tydligt att man, hur agerar man för att ändå vara en lagspelare och ta rätt beslut i de här situationerna? Det ändå krävs ju lite erfarenhet, tänker jag.
Ja, nej, men alltså man kan inte, det som jag säger, det är klart jag är en målskytt och älskar att göra mål, men allt handlar egentligen, jag håller på med en lagsport för en anledning, annars skulle jag lika gärna hålla på med tennis alternativt golf eller något annat. Det är laget som gör att man vinner, och det gör jag målet, så jag är inte ensam och gör målet. Jag är förmodligen 4 stycken andra spelare som har passat upp till mig och gett mig läget eller gjort löpningar, och det är många som glömmer bort det. Bara för att jag är målskytten så är det inte så att jag pekar allt ljus på mig själv, utan det är ju faktiskt en laginsats, och det är ju 5 på plan som har gjort det, och förmodligen har de hjälpt mig till att ha gjort målet, eller jag har hjälpt den andra spelaren till att ha gjort och avgjort matchen. Så att det är det som är så härligt med lagidrott, att du får ju inte all cred bara för att du är målskytten, utan det ska vara en laginsats som får credet, och det tycker jag är viktigt. Oavsett om jag är duktig på att göra mål, så är de spelarna som är runt omkring mig förmodligen bättre än mig på mycket mycket annat på plan, så att det tycker jag är viktigt att lägga till.
Vad gör du, eller gör du egen träning? Alltså om man bortser från träningen du gör med ditt klubblag, har du någon specifik träning för att hålla uppe dina skills på det du behöver vara bäst på?
Nej, faktiskt inte. Jag gjorde det mycket i början av min karriär, och även när jag var yngre då, där jag tränade, är jag egentligen konstant på mitt sikte hela tiden var jag och tränade på det. Men just nu så här, i ju längre säsongen har gått, så gör jag faktiskt inte det, utan jag försöker hålla kroppen i trim istället, och det är väl, tycker jag, viktigare för målskyttet och skottet, och det sitter i ryggmärgen. Det har jag tränat på så många år, så att det sitter där bak någonstans. Men att hålla kroppen i trim och att vara skadefri och försöka jobba på det är nog det svårare under slutet av karriären, att försöka göra så att man kan förlänga sin karriär istället för att den tar slut snabbt.
Hur gör du med din utrustning, den som är från förra säsongen? Är det någonting du tar med dig, eller startar du alltid om med ny utrustning den nya säsongen?
Jag har alltid samma skaft. Sen uppdaterar jag alltid Unihoc, min klubba, med olika nya färger då, såklart. Eftersom det ska vara hypigt och snyggt. Så att, men det jag alltid tar med mig är knoppen. Jag har haft samma knoppar på mina klubbor i 7 år kanske. Så de håller kvar. Jag har lite extra stora knoppar på mina klubbor som jag tycker är sköna. Så att, de har jag haft kvar ganska länge. Det är från de såna äldre klubbor, tror jag. Så att, de är kanon.
Ja. Gör du något annat med själva där uppe i knoppen? Ska det vara tjockare handtag, eller lindar du tjockare, eller vad gör du?
Nej, jag lindar helt vanligt, men knoppen är ju som sagt större än de vanliga klubborna, samt att jag har tejp under knoppen, så den blir ju lite tjockare än vanliga klubbor, helt klart. Men sen annars så är det helt standard, vanlig linda bara, och sen...
Ja, du gör den här klassiken att du lindar lite och så trycker ner knoppen och sen lindar över, ja.
Exakt.
Ja. Ja, men det är viktigt att ha sin egen touch på sin utrustning, eller?
Jo, nej, men det har ju funkat hittills, så jag tänker inte börja gambla nu, utan jag gör alltid samma sak. Klubborna är 97,2 cm långa, knopparna där, och sen samma vinkel som jag haft i alla år, så att det är inga konstigheter där.
Nej. Sverige mötte ju Finland i 2 landskamper, och då var du och fiska, eller vad gjorde du?
Nej, jag var inte och fiska. Jag var med familjen, och sen var jag på en fest.
Mm.
Just då.
Var Sverige blev vi överkörda i två akter av Finland. Och det har vi ju aldrig sett innan. Vad tänker du kring det?
Ja, för det första så såg jag ju inte, jag såg andra matchen. Första matchen hade vi match själva, så det gick inte att se den. Men nej, det är väl klart att det är aldrig bra att bli överkörda av Finland. Det är aldrig positivt att få stryk över dem. Men sen, jag drar väl inte jättestora växlar av det heller, med tanke på att vi har ju faktiskt, jag har varit med många år nu, och varje gång de har vunnit VM-guld de två senaste åren så har vi vunnit alla matcher inför VM-turneringarna. Men sen när det väl gäller, då har de vunnit. Så att förhoppningsvis så ändrar vi på det konceptet nu då, att vi kör tvärtom, att de får vinna matcherna innan VM och så vinner vi VM istället. Så att, men som sagt, med det sagt så är det aldrig kul att få stor pisk över finnarna. Det är inget man vill som svensk innebandyspelare.
Nej, egentligen så är det ju så här att inom innebandy så är man ju så ovan att någon diskuterar någonting överhuvudtaget. Jag menar, i andra bollsporter så diskuterar man ju sönder varenda liten detalj om man vinner eller förlorar. Men i innebandyvärlden så är det på något sätt som att hela världen går under om man förlorar en match. Eller och andra sitter lite mer lugna i båten och fortsätter ro och tänker att ja, men det var en match och ja, snart kommer nya matcher. Eller hur tror du att Sveriges landslag tänker här inför fortsättningen då?
Nej, men det var väl lite så som du säger. Det var två viktiga matcher, framförallt otroligt viktiga matcher, med tanke på att vi har två nya förbundskaptener. De ville testa nya spelare, de skulle testa nytt spelsystem, och det var väl superbra för dem att de fick svar på att det funkade inte. Det var ju något som fallerade, det var något som inte funkade, och det kan de ju utvärdera efteråt och titta på olika klipp och se vad det egentligen är som hände där ute, för det var ju någonting som gick otroligt fel, så mycket kan man konstatera. Men jag tror att de lärde sig otroligt mycket också. Det var första gången de två såg Sverige kontra Finland ifrån ett bås. Så att, jag tror att de lärde sig en del och vet vad vi ska försöka rätta tills ja, snart igen. Det är dags den 2 september igen till att möta dem i Finnkampen. Så att, förhoppningsvis har vi hittat några medel till att göra det lite bättre då. Men som sagt, för mig är resultaten inte otroligt viktiga just nu. Utan det är i VM jag vill slå finnarna, inget annat.
Mm. Finland har ju en, ja, dels har de ju Mika som är med nu på ett hörn här, men man har även Petri Nykky. Vad har du för känsla av honom som ledare?
Nej, men han har man väl mött några gånger. Han verkar ju vara, jag känner han inte personligen, men han verkar vara otroligt tro på sina spelare. Det är nästan samma trupp som har varit, och man har ju sett i intervjuerna att han ville ha sådana spelare som fattar spelsystemet. Sen får man ju ändå säga att om man ger någon cred till finska spelare, fast man inte gillar dem egentligen, så är de ju otroligt duktiga. När de väl tar på sig den där finska tröjan så känns det som att de blir lejon på något sätt. Men deras taggar växer, de jobbar ju som björnar, äter skott, och det måste vi kanske titta på lite i Sverige, att försöka anamma. För det kändes som att de jobbar hårdare, och det känns som att de ligger i lite mer än vad vi svenskar gör.
Men alltså, det är ju ganska otacksamt det här, för att oavsett om det handlar om hockey eller innebandy så känns det som att den här fighten Sverige-Finland, vad det betyder, den kan vi svenskar aldrig vinna på något sätt. Eller hur tänker du kring det?
Nej, men det är som jag säger. Jag tycker att finnarna, de får en helt annan mentalitet när de sätter på sig den landslagströjan. Ibland känns det som att vi svenskar är nöjda med att vi har tröjan på oss. Så funkar det inte riktigt. Vi måste försöka få till det på något sätt, så att vi blir helt enkelt starkare på något sätt. Jag tycker att finnarna är vältränade. Det ska sägas. Jag tycker de är bra tränade, alla finska innebandyspelare. Sen vet jag inte vad de gör på sina försäsonger, men de är otroligt löpstarka hela bunden, ska vi sägas. Men sen, med det sagt, så tycker jag fortfarande att svensk innebandy är betydligt bättre. Vi är mer tekniska, tycker jag. Vi har bättre spelare. Det gäller bara att få till det. Och sen, de två senaste VM-finalerna, det är en på straffar som kunde ha slutat hur som helst. Och den andra VM-finalen får vi väl ändå säga att den var jämn ett tag tills vi gör för mycket misstag, helt enkelt. Vi gör misstag som inte finnarna gör. Det var därför de vann matchen. Så att, jag tror fortfarande helt klart på Sverige. Det finns inget annat. Men vi försöker skruva på lite detaljer tills vi spelar VM helt klart. Men det tror jag Brottman och Nordén har koll på också, så att det är nog inga konstigheter.
Vad tänker du är plus sakerna att vi nu har ett nytt ledarteam? Brottman har ju varit med i väldigt många finaler och varit med i hetluften, även om han inte har coachat landslaget innan. Vad tror du är, vad kan de tillföra som kanske har saknats, eller kanske inte saknas, men vad kan de göra ännu bättre, tror du, eller tillföra ännu bättre?
Nu har jag bara haft dem ett läger, jag var inte med senast, men jag vet ju vad Brottman kan, och det Brottman är duktig på, det är ju framförallt att få ut det bästa av spelare i de bästa matcherna. Det är han ju otroligt duktig på, det är därför han har vunnit så många guld som han har gjort, att han får ju faktiskt fram det som han vill få fram av sina spelare. Nordén är ju otroligt innebandykunnig. Han kan detaljer och han har väl nog, om jag känner honom rätt, han suttit och slipat på de där matcherna ett bra tag framöver och hela vägen fram till det här läget också. Så att, nej, men jag tror att det är en bra kombo. Det känns som det. Som jag säger, Brottman har ju spelat otroligt många finaler. Nordén har ju en final, tror jag, mot oss i SM-final med Växjö. Så att, han har också en del rutin ifrån SM-finaler. Så att jag tror att jag tror att det är bra. Jag tror att de har kikat på vad de kan få fram, och jag tror att det är viktigt att de gör det också om vi ska ta det där guldet.
Men vad är det Brottman är skicklig på som ledare, alltså när man är inne i en sån här avgörande match, när det är, vill säga, första periodpausen, andra periodpausen, det kan vara olika lägen, man kan ju leda med ett mål, man kan ligga under med två mål. Alltså vad är hans styrka i de situationerna? För det är där vi har att snacka om när vi kommer till en semifinal och till en VM-final eventuellt. Att det är då ni ska prestera.
Nej, men jag tycker han är duktig på att få fram. Som jag sa, den första delen är ju att få fram det som han är bra på. Det är otroligt duktig på, om man lov att säga. Men sen trycker han på rätt saker när det gäller att komma in i omklädningsrummet. Han är otroligt bra på, han kan ju till exempel skälla ut en när som, och sånt älskar jag. Han säger det han vill ha sagt, och han bryr sig egentligen inte om vad spelarna tycker eller tänker just då, utan han säger det han vill ha sagt, oavsett vad det är för namn på ryggen, så får man höra om du har gjort någonting dåligt. Och jag tycker det är otroligt bra, för då vet du vad som krävs de andra perioderna. Så jag älskar det ledarskapet, att du får höra på om du har gjort något dåligt. Och sen kan han är inte rädd för att vaska runt om det väl krävs. Är det någonting som inte har fungerat, då ändrar han det, istället för att låta det fortsätta. Det är många tränare som inte vågar ändra bara för att det är den spelaren. Men jag tror inte Brottman riktigt bryr sig om det, utan han kan ändra lite hur som helst. Och det tror jag är viktigt, att kunna ändra. Till exempel om du ser att det där spelsystemet funkar inte just mot den femman i Finland. Ja, men då kanske vi måste rotera att en annan femma möter den, eller något i den stilen. Och det är han ganska duktig på, hitta de sakerna för att kunna skruva de extra små sista skruvarna för att få att väga över till en fördel till att vinna matchen. Så det är det jag tycker han är bäst på.
Kanon. Du, jag tänker att vi ska gå över till några lyssnarfrågor. Det har jag hört av sig lite folk här och kommit med lite frågor. Jag måste plocka fram min mobil här, för jag... ska vi se här om det är några elaka frågor här, bla 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 bla. Nu ska vi se här. Har det förändrats hur du gör dina mål från början av karriären till hur du gör nu?
Ja, nej, men det har det absolut. Det var som jag var inne på lite innan. När jag var yngre och i början av min SSL-karriär var jag ganska lättläst. De målen såg exakt likadana ut. Antingen trampade jag inifrån min vänsterficka och sköt oftast i första hörnet och alltid högt. Det var nästan jag siktade bara på krysset egentligen. Och det skedde även från högerfickan, att jag trampade längs argen och sköt i bortre krysset. Så att det var ofta högt och bara nästan. Det var egentligen bara dragskottsmål. Nu gör jag väl mål mestadels på direktskott, alternativt ibland volley. Så att det överskiljer sig otroligt mycket. Så det måste jag säga har ändrat sig helt, skulle jag säga.
Jag skulle vilja testa Alexander. Vet han om han har koll på sina meriter? Så då är frågan, hur många SM-guld har du? VM-guld, årets forward, världens bästa spelare, skytteliga vinster i SSL. Har du koll på detta?
Oj, ja, men några saker har man koll på, ja. Det kan jag säga. Det är 6 SM-guld, 4 Europacup-guld, 1 VM-guld och sen har jag blivit världens bästa spelare 2 gånger. Men det är väldigt svårt det där med skytteligan och poängliga vinsterna, det har jag inte jättebra koll på. Jag har för mig att någon skrev att det var 8 eller 9 gånger i rad jag vunnit skytteligan. Sen vet jag faktiskt inte poängligan. Jag har ingen aning. Och inte bästa forward heller. Det är 2 eller 3 eller 4 gånger. Nej, jag vet inte. Någonstans där.
Jag ser att det här ser ganska bra ut. Du har ganska bra koll. Du har rätt på det du har svarat faktiskt. Så bra gjort. Gällande hur många gånger skytteligan här får vi kolla upp här. Men för det var faktiskt en fråga. Du har vunnit skytteligan 7 år i rad. Nu vet jag inte om det är 7 år i rad. Utan frågan är det kanske 8 eller 9. Men tycker du att du har fått cred för det?
Ja, alltså jag tycker väl att jag får ganska bra cred från media ofta. Som höjer upp mina... Men det har väl inte startat någonstans just exakt det. Att jag har vunnit skytteligan så många gånger i rad. Men det spelar ingen roll om jag får cred för det heller. Utan jag vet ju vad jag har åstadkommit. Och det är väl bara att titta på hur många mål jag har gjort. Så förstår man att jag har vunnit skytteligan ganska många gånger. Sen om folk säger att det är 7, 8 eller 9. Det spelar egentligen ingen roll för mig. Det är inget utpräglat mål jag har. Nej. Att vinna den så många gånger i rad. Utan...
Precis. Vi fortsätter att sitta och titta ner i telefonen här samtidigt som du pratar här. Det är mycket snack om ditt målskytte. Men vad många inte vet är att han är Faluns bäst tränade spelare. Alltid längst fram i spåret. Är det så? Och att du underskattar defensiv.
Oj, ja. Det var en bra kille där. Det hör jag det. Bra fråga. Bra sagt. Nej, men så är det väl. Jag är duktig på att springa. Det är jag. Uthållighet har väl varit min grej sedan jag var liten. Nu har jag fått konkurrens av Linus Holmgren. Som är vårt nyförvärv. Han är otrolig på att springa. Men BIP-testet så har jag väl 16-9 som rekord. Och det är rätt bra. Vet jag. Det är inte många som kommer upp i det. Så att det är rätt bra.
Det är jäkligt bra.
Ja,
får man lyfta på.
Ja, och sen har jag i alla fall varit under 10 på 3 kilometer. Jag tror rekordet är 9.44 eller något sånt. Så att springa kan jag. Sen är jag sämre på... Sen bäst tränad i Falun, det beror på lite hur man ser. Jag är ju väldigt dåligt explosivt. När det gäller korta sträckor så är jag ju sämre. Och gymmet kanske jag inte ligger i topp heller. Men ja, det var en snäll kommentar av han. Ja. Bäst tränad, det var starkt.
Men vad är det som gör att du ändå lyckas då om du inte är den här kvicka på de här korta ytorna som du beskrev?
Nej, men jag är väl duktig på att röra mig. Alltså kroppsfinta och röra mig så att jag får bort backarna ändå. Jag har väl lite små knep som jag gör för att få den här extra ytan, det har jag väl. Men att rycka ifrån spelare, det kanske inte är min starka sida, men att springa runt länge på plan, det klarar jag av. Så att man är bra på olika saker helt klart. Så är det.
Här är en annan fråga. Faluns Melker Hemmingberg spelar i U19-VM nu. Han är väldigt lik Galante, liten rightfattad forward, sniper, bra skott. Vad har du att säga om honom?
Otroligt duktig kille. Jag har tränat han även i skolan. Jag har varit hans ledare eller tränare. Eller är också för den delen. Så att, nej, en otroligt duktig spelare som kan bli hur bra som helst. Jag hoppas att han lyckas i U19-VM. För det är en värld. En otroligt snäll kille utanför plan också. Ödmjuk och snäll. Så att, jag hoppas på all framgång bland.
Grymt. Nya tränaren i Falun, Niklas Hedstål. Vad blir skillnaden?
Bra fråga. Det är en jättebra fråga. Vi har ju faktiskt inte haft den så mycket än. Det är egentligen, vi har ju spelat två matcher hittills. Och det är klart att det kommer bli en del skillnader. Men han verkar vara en otroligt bra tränare hittills vad jag har fått veta. Sen är det svårt att säga någonting nu när det inte varit skarpt läge än. Så att, men den största skillnaden, det får vi väl se. Det beror väl på hur mycket man får spela också. Så att det är svårt att säga vad den största skillnaden blir. Som sagt, jag vet ju inte riktigt än hur han fungerar i de skarpta lägena. Men än så länge rätt lik Brottman i alla fall hittills. Men jag har fått
Ja, vi fortsätter med tittare, lyssnarfrågor. Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det. Men du var hemma nyligen i Västerås och spelade en stjärnmatch. Kommer du flytta tillbaka till Västerås någon gång?
Nej, det tror jag inte. Det är som sagt min hemmastad, men jag har bosatt mig här nu och min familj trivs bra. Jag trivs otroligt bra. Och barnen har ju fått sina kompisar där i Falun också. Så att, nej, jag tror vi får bli kvar i Falun. Man ska väl aldrig säga aldrig, men det är tanken nu i alla fall.
Ja. Ska vi se, en lite komplicerad fråga. Bla, 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 bla. Det avslutas i alla fall med att du är släkt med Rasmus Enström.
Ja, det stämmer bra.
Hur är det?
Hur det är? Ja, men det är väl trevligt. Nej, men alltså det har ju blivit naturligt på något sätt. Vi har ju känt varandra sedan vi var 7 och 8 år gamla. Så att det har blivit så helt enkelt. Så det är jättetrevligt. Då har man en som är nära en hela tiden. Så att det är väl inga konstigheter egentligen.
Nej. Vad... Din sambo, ni är inte gifta va eller?
Jo.
Är ni gifta? Ja. Hur gick det till då?
Det var ett enkelt och litet bröllop för att få det så smidigt som möjligt. Utan vi vigde oss i Köping som är hennes hemmastad. Ja. Så att det gick snabbt och smidigt och det var inga konstigheter. Så att vi var nöjda med det, det var ingen av oss som ville ha ett stort bröllop. Så att...
Hur friade du då?
Det är dåligt skulle jag säga. Hon är missnöjd med frieriet, tror jag.
Hon också. Ja, min fru också. Min fru är också otroligt missnöjd. Jag kommer aldrig kunna säga hur jag gjorde, men ja, det var pinsamt dåligt. Men vad gjorde du då?
Alltså, jag sa nog bara vill gifta med mig och sen var det en ring liksom. Det var inte svårare än så. Det var inget mer romantiskt tyvärr. Det var liksom dåligt rakt igenom skulle jag säga.
Okej. Okay. Vad hade hon förväntat sig att vid någon tekning, vid någon match eller något sånt här och helt plötsligt eller vad?
Nej.
Var hon i,
nej. Ja, jag tror hon är inte sån. Hon hade inte uppskattat det tror jag. Då hade hon förmodligen blivit arg på mig istället. Så att, förmodligen så var det var ett bedrövligt frieri, men å andra sidan så tror jag hon var nöjd med det. Så att, och så länge hon är nöjd, då är jag nöjd.
Ja, nej, men jag har ju en fru som har spelat innebandy och du har det. Berätta, hur blir livet enklare om man har en andra hälft som har själv hållit på med innebandy? Eller, och hur var det i början? För då spelar ni båda på elitnivå när ni träffade. Så kan du berätta lite om det?
Ja, nej, men i början var det väl egentligen inga konstigheter, för då hade man inga barn. Så att då var det egentligen inte så svårt. Det var den ena åkte till träning och den andra åkte till träning och sen träffades man efteråt. Så det var egentligen inga konstigheter. Utan då var det ganska lätt och smidigt. Det var svårare att få ihop det när barnen kom. För då ville ju hon ändå fortsätta lite med fotboll och innebandy som hon höll på med. Men inte på så hög nivå då. Och då var det väl att man måste ibland ta med barnen till träningarna eller ibland till matcherna och lite så då. Men... jag tror det faktiskt underlättar att hon vet vad man håller på med, att hon också har varit på elitnivå, så att man behöver inte förklara när man ska göra något, utan hon förstår och hon stöttar mig alltid. Det är alltid hon som säger att om jag kommer hem och är arg och inte gjort något mål, då vet hon varför, så att hon förstår alltid. Det är skönt att man har en sån som förstår. Det underlättar.
Ja. Hur är det att spela innebandy där du befinner dig nu? Du är ju på toppen av din karriär och på toppen av popularitet och hela den här biten. Och tänker, du är säkert på toppen av ditt spelarkontrakt och hela den här biten. Alltså det är en ganska stor press du har. Jag menar hela ditt liv. Du är en innebandyspelare och du kan ju inte bara... lägga av imorgon, för det är många som är beroende av ditt innebandyspel. Hur är pressen att leva upp till allas förväntningar?
Nej, men jag har väl lärt mig att leva med den pressen på något sätt. Jag har ju skapat pressen själv med tanke på att jag har levererat. Och det har aldrig varit något problem för mig heller, tycker jag. Jag gillar att vara där uppe. Och jag gillar att träffa unga talanger. Jag gillar att skriva autografer och jag gillar att prata med alla unga. Så jag tar mig gärna den extra tiden. Så för mig är det inga... Har det aldrig varit något problem. Jag känner inte av just den pressen. Utan det är mer att jag tycker att det är kul någonstans. Jag tror inte jag hade tyckt det var lika kul om jag var längre ner, så att säga, utan jag trivs där uppe. Och det är som helst inga konstigheter. Jag tycker att det är naturligt på något sätt. Så att för mig är det bara kul att kunna få vara där en stund och få glänsa. Det har jag inga konstigheter med, och jag tycker som sagt det är naturligt.
Men drivkraften måste ju också vara ganska hård att du vill hålla dig kvar på den här nivån.
Ja, absolut. Ibland så blir man ju tokig i sig själv, kan man ju säga. Att, nej, men alltså, på det sättet att man vill hela tiden vara där, och levererar man inte så blir man så otroligt besviken på sig själv. Och det där är en vågskål att kunna leva med, att försöka inte deppa ihop för mycket när det går sämre. För det är klart att alla resor har det gått sämre någon gång, och det har det gjort även för mig. Alla tror att bara för att jag är där uppe nu så har det gått glasklart sedan jag var liten. Men så är inte fallet, utan man får jobba med sig själv stunder där man inte är nöjd med sig själv, eller man är inte nöjd med det, eller man är inte nöjd med det, och det har man fått jobba på. Men å andra sidan så tycker jag att man lär sig, ju mer åren går så lär man sig att hantera det på bättre sätt än vad man gjorde när man var yngre.
Någonstans, du är ju elitspelaren i familjen, och som elitspelare så behöver man ju... Kanske inte vara egoistisk, men man behöver ju göra en massa saker för att kunna prestera. Hur får man ihop det här pusslet hemma och med allt som krävs?
Det är det som är så superbra. Jag har en fru som är väldigt förstående när det gäller det där. Hon vet att på matchdag har jag vissa saker som jag gör och måste göra. Sen ibland kanske inte det funkar att göra exakt de sakerna, men då och det är det jag menar med att man har lärt sig lite med åren, att man kanske inte måste vara exakt så där strikt som man var för 5-6 år sedan, utan man kan tulla på någonting. Det kommer funka ändå om man väl ger sig fasiken på att det ska spelas innebandy snart, så brukar det kunna ordna sig. Men man behöver den där som förstår där hemma. Det kan man lugnt säga, för annars hade det inte funkat. Och det är liksom, min karriär är ju så bra som den är på grund av min fru som är förstående, och min familj som kan komma upp och hjälpa till och vara barnvakt till exempel när det är krisar. Då kommer mina mamma och pappa eller svärmor och svärfar till undsättning. Så att det är såna behövs för att det ska kunna lösa sig runt omkring, helt klart.
Ja. Nej, men jag tänker, det är mycket, hur ska man säga, det är mycket press att man ska leverera hela tiden och mångas förväntningar. Jag menar, jag hade ju förmån att hälsa på dig hemma förra året, och tror du berättade att det var en som bodde, en kille som spelar innebandy som bor väldigt nära er på gården här, som spelar innebandy, och han bor i samma område som Galante. Och jag menar, till och med för en sån ska man prestera och fortsätta vara den här hjälten på gården och sådär. Hur tacklar du det här? Du har berättat att du hela tiden är motiverad, men du har ju ändå en press ständigt att leverera.
Ja, och jag någonstans har jag funnit mig i den. Alltså jag gillar den pressen. Det är som jag säger, jag älskar den pressen och vad som gäller utanför plan också. Alltså jag gillar att träffa de här 6, 7, 8-åringarna som står efter matcherna och vill ha en high five, eller de vill ha... Då stannar jag gärna och ger dem några ord och fråga vad tyckte ni om matchen? Vad kunde jag ha gjort bättre? Vad kunde jag ha gjort sämre? Och de älskar ju sånt. Det bara lyser i ögonen på dem. Och det får ju faktiskt en att må ännu bättre, och så kan man ju även göra fast man har förlorat en match. Och det betyder ju, jag vet att det betyder otroligt mycket för dem, men det betyder faktiskt ganska mycket för mig också i min bearbetning om det till exempel har gått dåligt i matchen. För då får man ju ändå sitt leende efter matchen fast det har gått åt pipsvängen liksom. Så att jag tycker att där kan fler innebandyspelare faktiskt, det är många som klagar på att jag får inte utrymme där, varför gör de så? Men då kanske man ska bjuda till också och tänka på tänka på vad man gör utanför planen, inte bara på innebandyplan du ska vara en förebild någonstans. Precis. Så tycker jag är viktigt i alla fall.
Tänker vi börjar oss slutet på detta samtalet här, men jag tänker att vi ska prata lite om den nya säsongen 2021-2022, och då tänker jag klubblagsinnebanden här. Hur ser du på SSL den här säsongen?
Nej, men det ska bli otroligt kul. Som sagt, ny tränare, en bra trupp, en otroligt bra IBF-trupp ska vi säga, tilläggas 9 landslagsspelare på den här senaste landslagssamlingen, så att det ser otroligt bra ut. Jag tycker SSL har många lag har rustat upp. Helsingborg ser farliga ut inför säsongen. Kalmarsund har värvat in några grabbar. Storvreta har värvat in några grabbar. Så att jag tycker att det ser starkare ut än i alla fall i toppen. Sen är det såklart några av de lagen längre ner har ju tappat sina spelare till just lagen i toppen. Så att, det får man ju tycka vad man vill om. Det är tråkigt att de tappar sina spelare. Men det kanske blir fler lag som är med och utmanar istället i toppen. Då. Så att, jag tycker att det ser intressant ut på förhand. Eller
vad? Och vad ska man förvänta sig av Falun det här året?
Förväntningarna är såklart höga. Det får man ändå säga. Jag tycker att den här truppen som vi har nu är det var länge sedan vi hade en så pass bra trupp på pappret. Vi har ju liksom fyllt på med, ska vi se, 2 landslagsspelare och sen Magnus Jansson då, som har kommit ifrån, närmast ifrån AIK då, men han spelar i Växjö som jag tycker är otroligt underskattad. En back som är fantastisk att ha i sitt eget lag. Plus att de yngre har tagit några steg till. De har blivit 1 år äldre, 1 år klokare. Så förmodligen så har de också blivit bättre. Så att förväntningarna ska vara höga. Jag ska inte snacka ner oss och säga att vi är nöjda med att komma 2 eller 3. Utan 1, det är det vi vill komma. Och sen försöka så bra som det går att vinna guld såklart. Det är alltid målsättningen för Falun. Så att förväntningarna ska absolut vara höga.
Jag tänker det att ni har ny huvudansvarig då. Och vad som också är nytt eller nygammalt i Falun, det är ju också att nu har man ju ett damlag som är att räkna med, och man har landslagsspelare. Hur påverkar det hela föreningen och kanske även i slutändan även er att det finns ett lag precis bredvid som har i stort sett samma ambitioner på som ni har att ta sig till Stockholm och SM-finalen?
Nej, det är ju otroligt positivt för föreningen att ha damlag som är och räknar med i år. Jag tror att det är bra för sponsorerna som det ofta varit att det är bara herrarna hela tiden. Nu är det även damerna som har ett otroligt bra lag på pappret. Så att jag tror att det är perfekt för sponsorer och sådana som älskar JB Falun att just att damerna också är där och räknar med. Och sen det som du säger själv, de vill också komma till Globen. Om det är 2 farlig lag i Globen till exempel, det kommer komma ännu mer folk som hejar på Falun, så att det finns ju bara fördelar. Det finns ingen nackdel med det hela. Man får äntligen titta på innebandy där damerna är med och slåss. Så jag gillar att titta på all innebandy nästan till. Så att vara med, damerna är med och slåss om att vinna titlar och försöka vinna serien där också. Så att, nej, det är bara positiva vibbar i föreningen. Det är kul att damerna äntligen har ett lag som är slagkraftigt.
Okej, vem vinner damguldet, vem vinner herrguldet och vem vinner poängligan och vem vinner skytteligan på herrsidan?
SM-guldet i herrar vinner IB Falun. SM-guldet i damer vinner IB Falun. Skytteligan i herrarna vinner jag. Poängligan i herrarna vinner bra fråga. Omar.
Varför då?
Nej, men jag tycker att han är en komplett innebandyspelare. Han är duktig på att göra mål och, men ännu bättre på att passa. Han har ju passat mig nu 2 säsonger i rad, så att det brukar vara en forward som vinner. Jag tror inte på, hade jag sagt han hade varit en back hade det varit Emil Johansson, men jag tror inte han har den möjligheten att vinna. Det blir svårare som back. Och poängligan i damerna vinner Vera Kauppi.
Härligt. Vad har det hänt något roligt i sommar under sommaren? Har du gjort något gött?
Ja, vad har jag gjort? Jag har varit på Piratland i Strömstad. Har jag varit. Jag har inte åkt med karuseller för de är åksjuk. Jag har gjort mer fiska krabbor. Jag har dock inte fiskat något och det är jag otroligt besviken på, så det måste jag göra snart. Men annars så har jag faktiskt inte gjort så mycket. Det är bara tillbringat med familjen. Det har varit väldigt skönt i och för sig också. Så att,
Man blir lite ödmjuk när man är mycket med familjen och tacksam för det man har, eller?
Ja, absolut. Så är det. Man slår sig till ro på något sätt. Man blir väldigt lugn och det händer inte så mycket. Eller jo, det händer mycket med två barn, det ska gudarna veta. Men man kan, som du säger, man blir ödmjuk. Man kan ta det lugnt, slå sig till ro lite också. Så att det är skönt. Det är skönt att man kan göra det.
Hur ser en dag ut för dig? Alltså vad gör du förutom din träning?
Jag jobbar ju som instruktör på Hagströmska 2 timmar om dagen, utom onsdagar då är jag ledig. Sen jobbar jag med IB Faluns sponsorer, befintliga sponsorer, en dag i veckan. För att, ja, men helt enkelt för att knyta hand befintliga sponsorer. Så det tycker jag är kul att kunna få prata lite med företagare. Och sen hämtas barnen oftast vid 14.30. Och sen åker man hem med dem, ger dem lite mellis och så. Och sen är det, träningarna börjar alltid 17.00. Så att då åker man ju 16.30 hemifrån ungefär. Så det är väl en vanlig dag.
Hör ni här alla ni unga som lyssnar på det här och tittar på det här, att han har en ganska härligt liv med Alexander, eller?
Ja, jag, som jag sa, jag skulle aldrig klaga. Jag spelar den sport jag älskar och får möjligheten att göra det för att få lite betalt. Så att absolut, mitt liv är helt perfekt.
Ja, men blir du rik på det här då? Eller vad skulle du säga?
Nej, rik skulle jag väl inte påstå. Rik blir NHL-spelarna och fotbollsspelarna, de är äckligt rika. Jag har inte den lönen, absolut inte i närheten av den. Men jag har lön, absolut. Sen, jag kan såklart spara undan lite pengar, men rik skulle jag väl inte säga att man blir på det. Innebandyspelare som spelar för pengar, det existerar inte. Innebandyspelare spelar för att de tycker om sporten. Det är det handlar om. Så att rik är att ta i, men jag klarar mig och jag ska absolut inte klaga på hur jag har det. Det finns innebandyspelare som jobbar betydligt mer än mig, så att på det sättet har det bra.
Ja, just. Härligt. Jag tänker att egentligen finns det hur mycket som helst att prata med dig om, men jag tänker att om några minuter så ska du dra vidare och träffa dina barn och då kommer de säga hej pappa, och så kommer du fråga dem vad då?
Hur har ni haft det idag? Eller vem har ni lekt med? Det är ofta de frågorna.
Ja, vad kan de säga då? Alltså, vad de har lekt? Vad brukar de svara?
Den äldre säger att han inte har gjort någonting. Det är standard. Fast han gjort hur mycket som helst har han inte gjort någonting. Medan den yngre har förmodligen ätit mat. Och sen har hon lekt med kusinen som går på samma avdelning. Det är ungefär det standardsvaren. Det verkar som de gör exakt det varje dag.
Och vad behöver du lösa hemma då? Innan du sticker iväg till träning så att alla är nöjda i familjen. Vad är din stress då efter du har hämtat dina barn? Vad är det du behöver ha löst?
När de kommer hem då så måste jag ha löst förmodligen vad vi ska äta till mat. Det är den största och den jobbigaste frågan man alltid har. Vad ska vi äta? Så förhoppningsvis har jag kommit på vad vi ska äta och påbörjat den matlagningen. Det hade varit perfekt. Sen städa. Jag är ju konstigt nog, man kan inte tro det, men jag hatar ju när det ligger saker överallt. Och det gör det ju när man har 2 små barn. Så att jag plockar ju hela tiden. För det får inte ligga något på golvet som sån är. Så att det försöker jag lösa så smidigt som möjligt. Och kanske dammsuga lite innanför dörren så det inte ligger något gruskorn där.
Du fixar det här alltså varje gång.
Ja, men, det
men jag såg lite i blicken här att har du en plan vad det blir för mat idag, eller ska du lösa det på vägen här nu
Ja, jag funderar på det när jag hämtar dem, tror jag. Jag har inte löst det. Jag kom på det nu när jag började prata om det, att jag har ju faktiskt inte löst det. Så att, nej, vi får se. Vi får se,
ja, men vad har du åt... Är det här nördgrejen? Hur ofta kan man använda nördgrejen? Och man ska ju överraska också lite ibland. Mm. Eller
den nödgrejen är ju... Nödgrejen är klassiker. Det är ju att jag har fryst in massa köttfärssås som jag har gjort. Det är ju nödet. Det är perfekt. Den är ju tyvärr slut. Så att nödraketerna är över. Så att jag vet inte riktigt. Det finns ju alltid enkelt. Falukorv och makaroner, den funkar ju jämt. Men den är ju tråkig också. Ja. Så att... Ja, jag har lite att klura på.
Ja, du har lite det, ja.
Det får lov att säga.
Ja, men vad härligt. Men du, Alexander, tack så hemskt mycket för att du ville vara med i detta avsnittet. Och lycka till med säsongen.
Tack själv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.